jag skulle säga att det blir svårt. Jag skulle säga att det blir svårt att vara konsekvent.
Mycket bra svar.
Nej, man har lärt sig lite på vägen.
Ja, hej och välkommen till podden Bara Kaffe, som idag för första gången spelas in på länk, för jag sitter i Kenya, jag som heter Per. Och du, Daniel, vart sitter du?
Jag sitter i Göteborg.
Härligt, vi är isolerade.
Herregud, din stackare.
Min stackare?
Ja,
det... jag som måste vara i Kenya, ja, det är lite synd om mig faktiskt. Det är lite ovant att ja. Inte kunna åka hem.
Jag förstår det. Men det verkar som att du hanterar det bra i alla fall.
Tack. Jag försöker leva i stunden. Det måste vi alla göra helt plötsligt. Eller hur? För vi spelar in det här mitt under den så kallade coronaepidemin, eller hur?
Ja,
Covid-19
precis.
Håller på att härja över världen och människor kan inte träffas. Och inte heller vi. Så därför tänker vi att vi spelar in ändå.
Ja, och dagens avsnitt kommer ju vara en Q&A-avsnitt, eller ett Q&A-avsnitt.
Ja, precis. Vi har ju gjort avsnitt tidigare om ett tema, ett ämne som vi tycker har mycket att göra. Tänkte vi att nu kan vi ju passa på att göra ett annat typ av avsnitt. Och vi tror att det här kanske blir ett lite kortare avsnitt än de andra, eller hur?
Ja, men vi siktar på det, så att eventuellt att vi kan kanske pumpa ut lite fler avsnitt och lite kortare. Trots att vi har väldigt långa
långa svar på.
långa svar och långa distanser till varandra. Men jag drar första frågan här då, Per.
Ja, gör det.
Det här kom in till oss från en Johan. Och frågan är: när helst efter rostning bör ett kaffe drickas?
Ja, vilken bra fråga.
Det är en jättebra fråga.
Vill du svara på den?
Alltså jag kan ju svara. Ja, jag kan ju svara på vad jag tror efter allt jag har lärt mig.
Ja, det är bra.
Från dig då. Vi ser om det stämmer. Men i min värld så släpper ju en rostad kaffebönna ifrån sig koldioxid. Och om kaffebönan inte har släppt ifrån sig tillräckligt med koldioxid efter en rostning, så kan det maskera en del av smakerna. Och det här släppet av koldioxid tar ju tid. Och någonstans så måste man ju sätta en tumregel, och då har den landat på 5 dagar hos mig. Så det tar alltså 5 dagar i min skalle att för en kaffebönna att släppa ifrån sig tillräckligt mycket med koldioxid för att inte maskera smaker.
Just det, och du rostar ju också hemma, så är det här för det kaffet som du rostar själv?
Ja, precis.
Ja.
Vad säger du då, Per?
Ja, men jag säger att du har gjort läxan. Efter rostning så släpper ju kaffet på koldioxid. Och lite beroende lite på hur mycket luft som kaffet är i kontakt med, så tar det ju längre eller kortare tid för det att släppa på det. Eller stoppar du kaffet i ett vakuumpackat paket direkt efter att ha svalnat från rosten, så har det ju med sig också koldioxidet in i det paketet. Men om du lägger igen öppet fat så kommer den ju släppa på gasen mycket lättare, och då går det snabbare. Så det finns väl liksom ingen... Det är ju en svår fråga att svara, ge ett klart svar på, eftersom det är lite upp till var och en vad man tycker är rätt. Och det beror också på hur kaffet är rostat, vilken typ av rost det är och hur lång tid det tar. Vi smakar ju på allt kaffe som vi rostar i rosteriet, och vi gör alltid det veckan efter att det har rostat, just för att kaffet ska hinna vila istället för att smaka på det precis när det är nyrostat, för att liksom försäkra oss att det är gått innan vi skickar iväg det. Det gjorde vi en del i början, men det finns liksom ingen poäng i det för att kaffet är för färskt. Man får ingen riktigt klar idé om vad kaffet har i, helt enkelt. Så det behöver liksom vila. Och det kan ju handla om, vissa kan tycka att det räcker med 2 dagar, andra tycker att det räcker om 10 dagar. Men det här med att, jag tror att frågan kommer ju från någon som har liksom hängt med i den här hela svängen med smårosterier som har dykt upp i Sverige de senaste 10-15 åren. Och när liksom specialkaffe och smårosterier dök upp så tryckte man väldigt mycket på färskrostat, att det var liksom viktigt att kaffe var färskrostat. Men det man inte sa och det man glömde berätta var ju att det inte ju färskare desto bättre. Det är inte att liksom det allra nyrostade är det bästa, utan man behöver den här luckan mellan det, att det rostas till att det har fått vila. Och det kan som sagt ta 2 dagar, det kan ta 5 dagar, det kan ta 10 dagar innan det når sin liksom någon sorts peak, och efter det så börjar kvaliteten sakta men säkert dala liksom. Och det kan ta veckor och månader innan det har liksom tappat så mycket att man inte tycker att det är samma kaffe längre.
Okej.
Men det beror också på hur det förvaras.
Så det är lite beroende på olika faktorer runt omkring kaffet.
Ja, hur snabbt det sker. Men om man ska dra någon tumregel så är det ju ändå, det ska i alla fall inte drickas helt nyrostat kan man säga, oavsett.
Nästa fråga då inom det här temat.
Ja, just det.
Du berättar att ni gör så på rosteriet att ni låter kaffet liksom lufta sig och vila lite. Hur ser det ut? Hur mycket kontakt är ert kaffe med luften runt omkring er?
Vi förpackar det i en liten behållare som är full med kaffe och därför har minimalt med luft i sig. Så låter den stå så tills vi ska koppa kaffet. Och då öppnar vi burken, tar ut några bönor, maler upp dem och koppar.
Hur stor är den här burken? Bara så att vi får en
den rymmer en deciliter ungefär.
Okej. En liten kopp.
Ja, men till en koppning så koppar vi, koppningskoppen rymmer 2 deciliter och till det behöver vi 12 gram kaffe. Och koppar vi 3 koppar så har vi 36 gram. Och så några extra bönor för att rensa kvarnen. Så det behövs ju inte så mycket kaffe för att liksom göra en provning, prova av kaffet för att känna hur smaken är. Så det är inte väldigt många gram som behövs till det.
Men slutgiltiga svaret är, drick inte kaffet direkt efter rostningen.
Direkt,
men vänta
direkt
inte
efter
heller
rostningen så kommer koldioxiden lägga sig som en sordin över smakerna och inte riktigt släppa fram dem som de kommer kännas senare.
Okej.
Okay. Tänker jag.
Så inte optimalt att dricka direkt efter rostning, men inte heller optimalt att vänta några månader?
Nej, det finns väl sällan någon poäng med att vänta en månad om man kan dricka det tidigare. Liksom. Mm. Men det beror också på hur det är förpackat.
Ja, men precis. För oftast om man tittar på det här kaffet i livsmedelsbutiker så har man ju oftast inget rostningsdatum.
Nej, men de har ju ett bäst före-datum. Och
precis.
Det finns...
Men det kan vara ett år fram.
Det kan vara ett år fram. Absolut.
Men då är det vakuumförpackat.
Precis. Och så länge det vakuumet är obrutet så är ju alla smaken också kvar. Men det man kan göra om man vill testa liksom... Om man har ett kaffe som är nära bäst före datumet, då är det ganska långt ifrån rostningsdatumet. Man kan öppna det paketet. Lukta på kaffet. Sen kan man gå därifrån, så kan man komma tillbaka och lukta på kaffet kanske en halvtimme senare. Och den tiden när kaffepaketet har varit öppet, ja, liksom under den tiden så har kaffet tappat väldigt mycket av de aromerna som varit instängda så länge paketet är obrutet. För vakuum är jättebra så länge det är i vakuum, men så fort du bryter det så är ju hela effekten borta.
Alltså den här åldringsprocessen börjar med om.
Ja, eller det, om det är speciellt om du har ett färdigmalt kaffe har ju mycket större kontaktyta med luft än vad en hel kaffeböna är. Det är därför många tycker att det är bra att mala direkt innan bryggning och inte ha ett färdigmalet kaffe. Men det beror också på hur fort man dricker upp ett paket, tänker jag.
Ja, det är många faktorer som styr det hela.
Aha.
Men om världen inte skulle vara gråvit, eller vad säger jag, om världen inte skulle vara en gråskala, vilket den är, utan om världen skulle vara mer vitsvart.
Aha.
Om man skulle svara på den frågan ur ett vitsvart perspektiv, vad hade det varit då? Om du får dra en skarp gräns i en sån värld, när helst efter rostning bör ett kaffe drickas?
Ja,
mellan jag ställer dig på en spets här.
Ja, precis. Ja, men jag tycker antagligen så får du mest ut av kaffet någonstans mellan 2 till 4 veckor efter rostning.
Mm. Bra, då kommer mitt lilla lager få ligga och vänta ett tag här nu. Ja, bra. Härligt.
Ja.
Fråga nummer 2 då. Det här är från en som heter Kaffe Mowgli. Och jag antar att det är via Instagram.
Mm. Precis.
Och frågan lyder, eller kanske påståendet: jag vill höra mer om smak och gärna varför kaffe från Etiopien och Kenya är mer fruktigt och floral än andra. Det var fråga nummer 1.
Ja, jag tänker att det är en väldigt stor fråga. Och jag tänker att kaffe från Etiopien och Kenya är mer fruktigt och skiljer sig. Varje ursprung skiljer sig från ett annat ursprung för att man har olika odlingsförhållanden, man har olika tradition i efterskördsprocessen och man har olika typer av bönor. Och det påverkar smaken precis som olika druvor ger olika typer av karaktär på vin, och olika äpplesorter har olika krispighet och smaker liksom. Av samma anledning så skiljer sig Etiopien och Kenya, men varför de just är fruktigare, det är för att förhållandena är sådana så att det ger fruktiga smaker. Kenya har ju specifika arter som är framlabbade för att passa Kenias förhållanden. Det pratade vi om i förra avsnittet som handlade om Kenya. Och den arten som heter SL28 har ju försökt, eller planteras ju på andra platser för att se om man kan efterlikna smaken, men man får inte samma effekt även om man kan få gott kaffe på andra platser också av det. Men så arten spelar en viss roll, men växtförhållandena, alltså hur sammansättningen i jorden, växthöjden, regn, solförhållanden spelar en större roll. Men det är ju det här som är det roliga med kaffe, tycker jag, att smaken varierar så mycket utifrån många olika faktorer som alltid är i ursprunget liksom, där kaffet odlas och torkas. Och det är det som är så häftigt. Men vi kanske ska göra ett, jag vet inte hur vi ska, jag skulle roligt göra ett smakavsnitt, men jag vet inte riktigt hur vi skulle göra det.
Vilka ställen har man försökt odla SL28 på som har misslyckats?
Nej, men det har inte misslyckats, men det är
mindre lyckats.
Man har inte lyckats kopiera samma smaker, men det kan man inte tro att man gör heller. Jag
typ Brasilien eller?
Nej, men typ Brasilien, Colombia, Costa Rica, okay. Centralamerika, Sydamerika. Mm. Jag kommer få hem prover på SL28 från Costa Rica.
Mm-hmm.
Så när jag kommer hem från Kenya så kan vi smaka på det. Ja. Vi jämför med en SL28 från Kenya och se om vi upplever någon likhet.
Ja, det kan vi göra. Det kan ju vara
vi får göra ett live-avsnitt eller något,
ja,
när vi smakar på det.
Absolut. Det däremot är taget.
Men det gör vi. Du, Kaffemagli har en fråga två.
Mm.
Helt annat ämne. Vad tänker vi om Aeropress? Lätt att mästra, svår att behärska?
Mm.
Frågetecken. Härligt. Vad tänker du om Aeropress?
Ja, men jag har ju en Aeropress.
Ja.
Och den är ju jättepraktisk att ha med sig på hike. Mm. Så den är liten och behändig.
Och av plast går inte sönder.
Nej, precis. Och det är ju lite pill, men det är ju lite roligt också. Och det blir en Aeropress blir ju ännu roligare om man har en kaffekvarn med sig som man kan mala så att säga med handen. En manuell sådan. Då blir ju Aeropress blir helt plötsligt så blir Aeropress plus, tycker jag. För visst kan man mala hemma och ta med sig, men att mala på plats är ju och sen använda Aeropresson, det tillför något extra. Sen finns det ju lite olika recept på Aeropresson, och så finns det ju olika sätt att göra det på också. Det finns ett konventionellt sätt, och sen finns det ett mindre konventionellt sätt som börjar bli konventionellt. Det beror på hur man sätter ihop den och hur man lägger den mot marken eller mot bordet som man använder. Så att, ja, men det är intressant, roligt.
Precis. Ja, men den är ju, som du säger, man kan brygga på väldigt många olika sätt, och det är det som gör den till en fantastisk bryggmetod, men det är också gör det till en väldigt svår bryggmetod. För att eftersom du kan variera malningsgrad och dosering och vattentemperatur, och ändå kunna lätt få en bra extraktion i den, eller få en extraktion i den. Till skillnad från till exempel en kaffebryggare, där du inte kan variera doseringen eller malningsgraden i lika stor utsträckning. För då kommer du få antingen stoppa igen, det blir stopp i filtret, eller så kommer det bara rinna igenom och bli och inte få med sig kaffesmakerna. Så det är present till en väldigt häftig och unik bryggmetod. Men det gör ju också att det blir väldigt lätt att brygga fel på den, eftersom man kan variera väldigt mycket. Man har många parametrar att ta hänsyn till.
Då kommer jag
blir det ju svårare.
Då kommer jag ge ett persvar här då.
Ja, vad kul.
Jag skulle inte säga att det blir fel. Jag skulle säga att det blir svårt. Jag skulle säga att det blir svårt att vara konsekvent.
Mycket bra svar.
Nej, man har lärt sig lite på vägen.
Ja.
Ja, nej, men det är svårt. Ja, men
jag tycker att Aeropress är jättesvår att brygga på. Jag dricker gärna en kopp kaffe bryggt på en Aeropress om någon annan brygger den. Men jag blir liksom, jag tycker att det är lätt att överextrahera eller underextrahera på den. Och det stör, det liksom, det gör att jag hellre väljer en annan bryggmetod framför Aeropressen. Om jag ska brygga själv. Men det kan bli också jättegott. Vi får göra ett Aeropress-avsnitt. Det finns så mycket roliga historier man kan berätta om Aeropress. Det är ju en 15 år gammal bryggmetod. Den har inte funnits längre än så. Den är liksom ganska ny jämfört med många andra bryggmetoder. Men ja, jag tycker att Aeropressen är svår att behärska.
Ja. Samtidigt som den är svår att behärska, så är den väldigt enkel att använda.
Ja.
Om du har varmt vatten, kaffe, ett filter och lite handkraft, så kan du få fram ett kaffe som du är nöjd med.
Precis.
Och det gör det ju extremt tilltalande, speciellt om man vill ta med sig kaffet någonstans.
På en resa.
Ja, jag har ju min Aeropress på jobbet.
Ja, men det är bra. Det är ju snabbare, enkel, en snabb fix.
Superbra. Det går ofta snabbare också än att sätta på en helbytta bryggkaffe.
Just det.
Men den är ganska, vad ska man säga, den är ganska självisk på det sättet.
Ja, det
sättet.
Blir inte så mycket kaffe.
Det blir en kopp. Och det räcker inte till så många. Så att ska man presentera det för ett sällskap, så får man stå och arbeta ett tag.
precis. Men jag tycker man får vara egoistisk och självisk.
Det får man vara.
Det får man.
Speciellt om du har rostat kaffe hemma själv.
Ja, precis. Då ska man ju få dricka det själv också.
Herregud, ja. Ja. Bra. Jag tycker vi har svarat bra på de frågorna.
Ja, verkligen. Om någon inte håller med så får ni höra av er om ni tycker att vi svarar fel eller inte tillräckligt. Ja. Så får ni komma med följdfrågor. Det är helt okej. Välkommet.
Ja. Precis. Ja, Per, vi har en sista fråga här från en Anders via Gmail. Som har skickat en fråga angående Pulped Natural och Black Honey. Hans fråga lyder så här: är Pulped Natural en brasiliansk term för Black Honey? Finns det någon skillnad?
Ja, finns det någon skillnad? Vad tror du?
Oh, den är jag lite osäker på. Jag förstår ju konceptet av Black Honey nu. Alltså det att man har rostat eller man har låtit låtit bönan torka med ganska mycket fruktkött på.
Precis. Och därför blir färgen ganska mörk när det torkar och därför heter det Black Honey. Och tar man bort lite mer fruktkött kan det kallas Red Honey, Gul Honey, Vit Honey beroende på hur mycket lite fruktkött är kvar. Och i att torka kaffet utan skal men med fruktkött kallas i Brasilien för Pulped Natural. Så ja, det är en brasiliansk term för honeyprocess, kanske snarare Red Honey än Black Honey för man. Men man använder inte de distinktionerna riktigt i Brasilien. Det är antingen natural, pulp natural eller extremt sällsynt, men det finns också washed, liksom, tvättat. Men det vanligaste är antingen pulp natural eller natural i Brasilien. Och nej, det finns ingen skillnad. Det är bara olika termer på samma sak i olika länder.
Bra. Men jag tycker att vi får väl nöja oss här nu då.
Ja, kul.
Och så får vi göra det här ganska snart igen tycker jag.
Ja.
För vi har en del frågor kvar att besvara som är ganska långa.
Precis. Ja, men det är bra. Då säger vi tack. Vad kul. Och vi tar fler frågeavsnitt. Och vill ni skicka frågor till oss så kan ni antingen mejla till barakaffepodcast@gmail.com eller fånga in oss någonstans på Facebook där vi nog heter Bara Kaffe Podcast också, eller på Instagram där vi heter Bara Kaffe, och där någonstans i någon tråd eller något meddelande kan man skicka en fråga som handlar om kaffe. Vi lovar att försöka svara.
Men då hörs vi snart igen då, Per.
Det gör vi. Ta hand,
ta hand om allihopa.
Ja.
Ja, hej. Ha det gott, hej.